Mitt namn är Martin Sjöberg, jag är verksjurist på Post- och telestyrelsens rättsavdelning. Ämnet idag, regulatoriska frågor. I ett material så är det benämnt som regulatoriska problem. Vi får se om det är så mycket problem. Det har ju antytts här idag att det skulle vara en gegga, det hela. Min ansats kommer att vara legalistisk. Jag är jurist och jag kommer att se vad som står i telelagen och på vilket sätt det kan tillämpas på den här typen av tjänster. Jag kommer inte att bli filosofisk eller ta några andra ansatser. Ni har hört Nils Gunnar Billinger tidigare idag tala om Post- och telestyrelsen, vilket uppdrag vi har och vilken roll vi spelar på de här marknaderna, tele, IT med mer. Har ni teaterkikare med så kan ni kanske läsa det nedersta stycken där. Det är en beskrivning av de telepolitiska målen och syftet och målet med telereglingen i Sverige. Finns ingen anledning för mig att läsa innantill här, men det kan sammanfattas som att vi verkar för effektiva kommunikationer. Vi verkar för att främja konkurrensen och för att tillvarata konsumentintresset på marknaderna i Sverige. Och det är alltså utgångspunkten för hela vår verksamhet. Så, och det har vi i bakhuvudet också när vi intervenerar på de här marknaderna. Och antingen föreslår lagstiftning eller ger mer konkreta direktiv genom föreskrifter eller beslut. När man talar om reglering så kan man alltid börja titta på vad som gäller internationellt, och för svenskt vidkommande så är ju EG-rätten av största betydelse nu för tiden. IP-telefoni som sådant regleras inte genom någon EG-rättslig något regelverk, men kommissionen har uppmärksammat IP-telefoni i ett meddelande och ett tillkännagivande. Jag kommer tillbaks till innehållet i dem lite senare. Och som alla känner till så finns det också nu en omdaning av EG-rätten när det gäller de här områdena, och det finns ett antal färdiga direktiv som ska vara genomförda i Sverige nästa sommar. För svenskt vidkommande har vi framförallt då telelagen som är tillämpbar på IT-marknaden för vissa tjänster och verksamheter. Jag har också sökt efter IP-telefoni inom några offentliga utredningar, och de ser ni här framför er. Det är alltså några där vi har konvergensutredningen och IT-infrastrukturutredning från 99, och sen 2000 så kom bredbandsutredningen. Och längst ner av de här SOU:erna så ser vi då den här ekom-utredningen som då ska ligga till grund för en proposition och lagförslag. Och den är ute på remiss också. Flera av er kanske inblandade och författar svar på den här remissen. Och det är alltså en ny lag som träder i kraft nästa sommar. Dagens fråga är ju då, vad är det som gäller just för IP-telefoni från en regulatorisk synpunkt? Vilka lagar och regler är tillämpliga? Och vilka aktörer träffas av skyldigheter och rättigheter? Och en pragmatisk ansats är att titta i telelagen och läsa de definitioner som finns och tolka dem mot bakgrund av syftet och målet med regleringen. Och man finner då snabbt att det är viktigt att definiera televerksamhet och att definiera telemeddelande för att till sist komma fram till om en viss verksamhet omfattas av telelagens anmälningsplikt eller i övrigt bara träffas av telelagen. Vi har ont om tid, så jag ska inte gå in närmare på att försöka analysera vad som avses med definitionerna. Men jag kan säga att det finns ju idag några IP-telefoniaktörer som är anmälda. Operatörer till exempel, Digisip. Och det finns även några andra. Så de har uppenbarligen uppfattat telelagens bestämmelser på samma sätt som jag uppfattar dem. Nämligen att det kan träffa den här typen av verksamhet. Telefonitjänst är nyckeln för anmälningsplikten. Och är då IP-telefoni att klassa som en vanlig traditionell telefonitjänst som telelagen egentligen har avfattats för? Och på den här frågan så har det hörts ganska mycket, inte minst i den internationella debatten. Och från då EU så kom det här meddelandet där man uttolkade det gamla tjänstedirektivet från 1990 som sa att för att det ska vara frågan om telefonitjänst så finns bland annat ett krav på att det ska innefatta överföring i realtid. Och kommissionen tyckte i sitt meddelande inte att IP-telefoni av visst angivet slag var överföring i realtid, och därför var det då istället att klassa som dataöverföringstjänst som inte träffas av det EG-rättsliga regelverket. Telelagens definition är inte lika specificerad, utan det talas helt enkelt om överföring av tal i telenät. Så här träffas ju då många former av IP-telefoni, i alla fall de som riktar sig till slutanvändare, till konsumenten. Och så har vi också varit inne och talat om det nya regelverket som är på gång. Och där får vi en lite mer generisk definition som verkar träffa det mesta som kommer i dess väg. PTS inställning har hela tiden, i alla fall så vitt jag kan bedöma, varit att IP-telefoni kan omfattas av telelagens bestämmelser. Att den här typen av verksamhet kan vara anmälningspliktig och att operatörerna således kan åläggas skyldigheter men även ta del av de rättigheter som följer av att man har anmält sin verksamhet. Komma in lite på det så småningom, för det blir i slutändan en definitionsfråga. Vad är IP-telefoni och hur kan man få in den i telelagens definitioner? Finns det kanske IP-telefoni som helt missar definitionen och som inte omfattas av telelagens bestämmelse? Och svaret är ja på den frågan. Det finns det. Vad innebär det att vara en anmäld operatör och vilka skyldigheter är det då som finns i telelagen? Det här ser ut att vara en väldig massa omfattande skyldigheter som då skulle innebära mycket negativt arbete och uppmärksamhet för operatörerna. Det är bara att läsa innantill i telelagen vilka bestämmelserna är. Vissa anges ganska klart och tydligt medan andra är ganska vaga, till exempel den här 18 paragrafen där det talas om krav på funktion och säkerhet. PTS har ju då som tillsynsmyndighet har ju då möjlighet att driva igenom de här skyldigheterna på lämpligt sätt. Till exempel genom att utfärda föreskrifter där man närmast specificerar vad de här kraven egentligen innebär rent konkret. Eller i form av tillståndsvillkor när det är en tillståndspliktig verksamhet så kan man närmare gå in och bestämma hur telelagen ska efterlevas. Några av de här skyldigheterna hörde vi tidigare talare ta upp, till exempel det här lifeline-kravet, att det ska gå att nå samhällets alarmerings- och nödnummer. 112 är det väl i det här fallet. Det finns ett sådant krav på anmäld televerksamhet att användare ska kunna nå 112-nummer. Däremot finns det inte absolut krav på att det ska finnas positioneringsdata här, utan det är om tekniken medger det som den här positioneringsdata ska följa med till SOS-alarm. Ett annat krav som finns är att utplåna alla uppgifter inklusive trafikdata som finns i televerksamheten och som inte längre behövs för faktureringsändamål eller andra ändamål. Det finns alltså lite integritetsaspekter. Det ska inte finnas onödigt mycket information kvar hos operatörerna. Vissa av skyldigheterna som framgår av telelagen är ju inte framtagna med hänsyn till IP-baserade nät och IP-tjänster. Och det finns en möjlighet för Post- och telestyrelsen att undanta vissa operatörer från till exempel samtrafikskyldigheter som kan vara väldigt ingripande i IP-verksamhet. Det är svårt ens att bilda sig en uppfattning om vad en samtrafikskyldighet kan få för konsekvenser i IP-verksamheten. Allra sist står det skyldighet att undvika störningar. Det är inte bara telelagens bestämmelser som jag tänker på, utan det finns även när det gäller terminaler, alltså sådana utrustningar som användarna ansluter till ett användargränssnitt till det publika nätet. Det finns krav på hur terminaler ska vara utformade så att de inte orsakar störningar för annan trafik eller för kommunikation i allmänhet. Det är då elektromagnetiska egenskaper framförallt. Och det finns en särskild lag som heter lagen om radio- och teleterminalutrustning som Post- och telestyrelsen också har ansvar att se över och bedriva tillsyn kring. Det här ser ut som en mängd besvärliga bestämmelser, men i själva verket så tror jag inte operatörerna upplever det som särskilt besvärande. DigiCip har ju varit anmälda ett tag och jag vet inte om ni känner er kvävda av reglering för tillfället. Jag tror att det flyter på ganska så bra. Och som vi också hörde föregående tala så finns ju då vissa frågor som jag inte ser att telelagen ställer några krav på. Till exempel quality of service. Vad gäller då ljudkvaliteten? Är det eko eller fördröjningar etc.? Det ställs inte några speciella krav i telelagen på den typen av ljudkvalitet. Sen är det en annan sak att användaren säkerligen förväntar sig en ljudkvalitet som inte är sämre än i det traditionella telenätet. Jag tror nog användarna förväntar sig också att IP-nätet eller att IP-telefonin ska fungera även när nätet är hårt belastat under någon form av högtrafiktider. Att inte det ska falla bort ljud eller helt trafik då. En fråga som jag har fått i mitt arbete är om teledagen ställer några krav på att IP-telefonitjänsten ska fungera under strömavbrott. Den traditionella telefonin fungerar ju under strömavbrott eftersom det finns en intern strömförsörjning. Och vad händer då med IP-telefonitjänsten? Till exempel om man ansluter ett helt nytt bostadskvarter med bara IP-telefoni och inte drar in och koppar alls i de här husen. Och mitt svar är då att den här funktionen som finns i det traditionella PSTN-nätet är inte ett resultat av reglering. Utan det är en funktion som har funnits från början med i telenätet. Och det finns inget krav heller från telelagens sida att ett nät alltid ska fungera. Men på samma sätt som jag tidigare anförde så kanske användaren ändå har synpunkter på att de vill att telefonin ska fungera under strömavbrott. Och i så fall så är det något som marknaden säkert löser bäst själv genom att sin uppfinningsrikedom. Även när det gäller standarder så finns det idag inte speciellt mycket, inte vad jag känner till i alla fall, standarder på det här området som är obligatoriska, alltså så kallade harmoniserade standarder. Post- och telestyrelsen har väl ansatsen att marknaden själv löser standardiseringsfrågan bäst utan någon intervention. Men vi har också sett att EU kan komma med synpunkter och besluta om harmoniserade standarder som då ska följas i medlemsstaterna. För att styra upp vissa funktioner etc. i tjänsterna. Och det finns även möjlighet för standardiseringsorganen ETSI och Senelec att ta fram frivilliga standarder för att hjälpa marknadsaktörerna att få en harmoniserad tillämpning så att tjänsterna fungerar mellan olika nät så att alla slutanvändare kan nå varandra. Andra frågor som man får, eller som man i alla fall bör tänka på, är den personliga integriteten för användarna. Kan de här paketen, kan de åka vilse på internet någonstans? Kan de plockas upp av obehöriga personer? Det kanske i mångt är också en standardfråga. Eller? Och hemlig teleavlyssning hade vi också upp nyss. Och precis som företrädaren från DigiCip sa så gäller det tillståndshavare. Alltså stora aktörer får redan i sina tillståndsvillkor idag en skyldighet att medverka till så att polis eller brottsutredande myndighet kan gå in med teleavlyssning eller hemlig teleövervakning. Men det finns inga särskilda krav idag på de som är anmälda operatörer som har en mindre omfattning på sin verksamhet. Menar du de kommande EG-direktiven? På vilket sätt de kommer få genomslag i den svenska lagstiftningen, det är för tidigt att säga, men ja, Ja, jag har inte läst passusen där, men det låter framförallt som en nationell angelägenhet att de brottsutredande myndigheterna har tillgång. Och det har de ju ändå. Men kan de inte använda sig av telelagens krav så kan de gå in på annat sätt genom husrannsakan och editionsföreläggande och gå in och ta med sig information från operatörerna. Och det gör de ofta inte när telelagen ger en möjlighet eller tillståndsvillkor, så använder de sig inte av den här mer ingripande åtgärden. En zebra eller en randig häst, det var ett citat som jag hittade i en artikel i Legal Times, en amerikansk tidning. Och det handlade just om reglering av IP-telefoni och visar på frågan att IP-telefoni är ju inget enhetligt och lättförståbart begrepp. Och min ansats är väl att beroende av vilken innebörd man ger det här begreppet kan telelagen antingen vara tillämplig eller inte alls tillämplig. Och det kan ju vara ett bekymmer, för det är av stor vikt för aktörerna på den här marknaden att ha en framförhållning. Att i möjligaste mån känna till vilka offentligrättsliga regleringar som kan drabba dem och deras verksamhet. Och lika viktigt är det för nya spelare som kanske står i begrepp att göra stora investeringar här. De vill veta vilket regelverk som gäller. Här i bilden har jag då, som inte alls är tekniker, hittat några olika begrepp när det gäller IP-telefoni. Som då ska då på något sätt beskriva att det finns väldigt mycket. Och här saknas säkert de flesta begrepp som ni känner till. Men detta är begrepp som jag då har snappat upp och som visar på olika applikationer eller användningssätt. Här finns ju då gateway-funktioner som fram till färdiga paket som erbjuds till konsumenterna, där det i princip bara är lyfta på luren och betala räkningarna precis som vanligt. Medan då kanske andra applikationer kräver ganska mycket, så kringutrustning, mjukvara som ska installeras och massa förkunskaper, och egentligen inte är något fullgott alternativ till traditionell telefoni. Och sista stycket, det skulle då vara kanske hur jag skulle börja fundera om jag skulle få frågan om en viss tjänst omfattas av telelagens krav. Kanske att titta från användarens synvinkel och göra en bedömning utifrån, är detta ett alternativ till telefonitjänsten som finns som erbjuds traditionellt? Men en slutsats som inte är alltför jäv, det är väl att anmälningsplikt framförallt blir aktuellt där tjänster erbjuds till konsumenten som ett fullgott alternativ till traditionell telefoni. Och på den sista bilden så har jag ändrat rubriken från regulatoriska frågor till regulatoriska problem. För det är inte lätt det här. Och som jag slår fast i den här första meningen, så är det kanske lika svårt som att definiera telefonitjänsten också svårt att se vilken aktör är det i så fall som ska träffas av skyldigheter. Så den här IP-telefonitjänsten kan ju då bestå av delar där olika aktörer svarar för sin del, och endast tillsammans så blir det en IP-telefonitjänst. Och det kanske är de här mer enkla varianterna där användaren kanske sitter vid sin dator och har ett headset och kommunicerar med andra. I den mån det är en televerksamhet så kanske det blir svårt att identifiera aktören. Och ett sätt att lösa det här är att titta kanske på vem som har gett abonnenten sina abonnentuppgifter, adresseringen. Eller vem det är de facto är som ingår avtal med abonnenten och erbjuder den här tjänsten. Det blir alltså en fråga, och det blir fråga om bedömning i det enskilda fallet utifrån de förutsättningar som finns. Och det är svårt för mig eller för PTS att ge några förhandsbesked exakt vilken verksamhet eller vilka aktörer som är anmälningspliktiga och därmed träffas av telelagens bestämmelser. Men man kan ta utgångspunkt i telelagens syfte och mål. Gör man det så tror jag att risken för överreglering av den här marknaden inte är särskilt stor. Och tittar man på det kommande regelverket som ska implementeras nästa sommar, så tror jag att den här bedömningen kan kvarstå. Risken för överreglering, så att man kväver den här marknaden, ser jag i alla fall inte som särskilt stor. Tackar för mig.